Ja, och tack för välkomstordet hit. Och tack för att få komma tillbaka hit än en gång och dela Guds ordet tillsammans med er. Vi ska förena oss i bön. Herre, så tackar vi dig för att vi får mötas på nytt i ditt hus. Tack för sångerna vi har fått sjunga. Tack för din kärlek, tack för din nåd. Herre, så ber jag att vi ska ge oss öppna öron och öppna hjärtan för det vi ska få lyssna till i fortsättningen. Tack för att du är här och att du vill möta med oss var och en. Amen. Jag vill läsa ifrån Petrus andra brev, det första kapitlet, vers 16 till och med vers 21. Första Petrus brev 1 och 16. Det var inte några skickligt hopdiktade sagor jag byggde på när jag förkunnade vår Herre Jesu Kristi makt och hans ankomst, utan jag hade med egna ögon sett honom i hans majestät. Ty han mottog ära och härlighet från Gud, sin fader, när en röst kom till honom ur denna majestätiska härlighet: detta är min älskade son, honom har jag utvalt. Den rösten hörde jag själv komma från himmelen när jag var med honom på det heliga berget. Nu kan vi ännu mer lita på profetorden. Den bör ni låta lysa för er som en lampa i ett mörkt rum, tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. Och framför allt ska ni tänka på att man aldrig kan tyda en profetia i skriften på egen hand. Ingen profetia har förmedlats genom mänsklig vilja, utan drivna av helig ande har människor talat ord från Gud. Håll fast vid ordet, för det är någonting som håller och aktuellt också idag. Ibland kan det ju vara så att man gärna vill plocka, som man säger, russinen ur kakan. Plocka ut bara det som man tycker känns bra för stunden. Men så får vi inte göra med Guds ord, utan lyssna till allt Guds ord. Inom New Age vill man ju blanda olika religioner och liksom ta det bästa utav de olika lärorna. Liksom ett, går vid ett smörgåsbord där man väljer ut det man vill ha. Sill kanske man inte är glad åt, så då hoppar man över det och kanske tar så mycket mer köttbullar istället. Men när det gäller Bibeln så måste vi ta till oss alltihop och lyssna till Guds ord. Nu är det som att Bibeln inte har längre samma värde idag som den hade tidigare. Samma auktoritet, och frågasätts på mycket mer. Men jag tror vi behöver vända tillbaka till bibelordet. Och Petrus här i andra brevet varnar ju för avfall inom kyrkan. Andra kapitlet har som överskrift: avfall från den rätta vägen. Och vi har ju så lätt för att hamna i ett dike. Lätt att vi får hamna i det ena diket och sen ska vi svänga upp därifrån. Så hamnar vi i nästa dike på andra sidan. Men vi behöver verkligen be Gud om hjälp. Så att vi kan hålla oss på vägen. Med en sund kristen tro. Varken i det ena diket eller det andra diket. Där behöver vi be om Gud. Be Gud om hjälp att hålla oss på vägen. Och vi behöver bli läsare. Det talar man ju om förr, om läsarna. Det var ju för att de läste mycket ur Guds ord. Och vi behöver bli läsare mer och mer, studera Guds ord. För det har ju stor betydelse. Och tänk vilken förmån att vi har Bibeln på svenska. Och ju genom Gustav Vasas Bibel. Först kom Nya Testamentet 1526 och sen hela Bibeln 1541. Det är ju över 500 år sedan vi fick första Bibeln. Hur skulle det vara i vår gudstjänst om vi vore tvungna att läsa Bibeln på latin? Det vore bara få som förstod vad man läste. Och där hemma kanske vi hade en bibel på latin, men vi fattar ingenting vad som står där. Tänk vilken förmån att vi har bibeln på vårt eget språk och så god tillgång utav biblar. Och här i Petrus brevet så är det ett ögonvittne som berättar. Ett ögonvittne har ju väldigt tyngd i sin berättelse. Om man skulle komma till en domstol och säga att jag har hört sägas att det gick till på det och det viset. Det är flera som har berättat om att det var så. Ett sånt vittnesbörd skulle inte väga så tungt. Möjligt att du skulle tänka att ja, men vilka var det som du har hört berättas utav. Och kanske jag då kunde säga att den och den sa det. Att då domstolen går och frågar dem hur var det. Men om man däremot kan säga att jag var själv med vid det tillfället. Jag såg vad som hände. Jag såg det med mina egna ögon och hörde vad som sades. Då har det vittnesbördet en helt annan tyngd än om jag säger att den och den sa att det var så och så och på det och det viset. Och här har vi ett ögonvittne som berättar om vad de har varit med om. Petrus är ett ögonvittne. Han var själv med. Så hans vittnesbörd är någonting som väger tungt. Nu är det ju så i Bibeln 2000. Mycket är bra, men en hel del med kommentarer och sånt är inte så bra, tycker inte jag i varje fall. För enligt Bibel 2000 så menar det att det kan inte vara Petrus som har skrivit det här brevet, utan det har skrivits långt senare. Men vi ska ju komma ihåg att kommentarerna i våra biblar, det hör inte till bibelordet. Det hör inte till Guds ord på samma sätt som texten vi läser. Så det menar att Petrus, det är inte han som har skrivit det, utan andra som har skrivit i hans namn. Men jag läste till exempel i Ivan Hellströms bok Förstår du vad du läser? Som är utgett på EFS-förlaget. Och det förlaget där brukar ju vara noga med vad de ger ut för böcker. Och han ger flera punkter på som stöder att det just är Petrus som har skrivit det här brevet. Flera punkter som stöder att det är han. Och Svenska folkbibeln slår fast i sin not att det är Petrus, aposteln Petrus, som har skrivit det här. Ett ögonvittne som har berättat. Så därför tror jag att det kan vara att det är ett ögonvittne som här berättar om vad som hade hänt, vad han hade varit med om. Och som var med Jesus på härlighetens berg, eller på förklaringsberget. Det var ju Petrus, Jakob och Johannes som fick vara med där uppe på förklaringsberget. Och det här tillfället, det hade gett eller präglat Petrus på ett mycket starkt sätt. Det var någonting som han kom ihåg. Även nu när han skrev det här brevet då började bli gammal. För han skrev det i slutet av sin levnad. Det står ju bland annat i brevet att han hade fått en uppenbarelse på något vis om att hans liv snart var slut. Hur han har fått den, det står det inte, och det står inget i Bibeln om att han har fått den uppenbarelsen, men han berättar själv att han på något vis hade fått reda på att hans liv inte skulle vara så länge till. Men den här upplevelsen av Jesus på förklaringens berg, den fanns kvar i minnet. Den hade inte han glömt bort. Han säger här att ty han mottog ära och härlighet från Gud, sin fader, när en röst kom till honom ur den majestätiska härligheten. Och så kom han ihåg vad fadern hade sagt. Detta är min älskade son. Honom har jag utvalt. Och också Johannes, som vi tror har skrivit det första brevet, aposteln Johannes, också han var ett ögonvittne. Du läste ifrån början av Johannes evangeliet, inledningen, så kan vi läsa lite ifrån början på Johannes första brev. Det som var till från begynnelsen, det vi har hört, det vi har sett med egna ögon, det vi har skådat och tagit på med våra händer, det är vårt ärende, livets ord. Livet blev synligt, vi har sett det och vittnar om det, och vi förkunnar för er det eviga livet som var hos fadern och blir synligt för oss. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni ska vara med i vår gemenskap, som är en gemenskap med fadern och hans son Jesus Kristus. Detta skriver vi för att vår glädje ska bli fullkomlig. Det vi har hört, det vi har sett med våra ögon, det vi har skådat och har tagit på med händerna. Det vi har sett och det vi har hört. Ett ögonvittne som har mött Jesus, vandrat tillsammans med honom, hört hans undervisning, har vi varit med om Jesu lidande, död och uppståndelse. Det är inte slut med att Jesus lider och dör, blir korsfäst. Det är många andra som har blivit det. Eller fler andra. Men han har uppstått också. Det kunde de vittna om. Sett, hört och tagit på. Ja, efter uppståndelsen fick ju lärjungarna ta på Jesus för att förvissa sig om att det verkligen var någon där. Att det inte bara var luft så att man kunde liksom föra handen rakt igenom. Utan att Jesus hade en kropp. Att han var kroppsligen uppstånden. Jesus var en verklig människa uppstått kroppsligt. Han var helt och fullt människa och helt och fullt Gud. De har varit med om Jesu liv här på jorden. Undren hade de sett som han gjorde. När sjuka blev friska. När havet blev stilla. Och som vi framförallt då nämnde om, hans lidande, död och uppståndelse. De hade själva sett det. Därför är någonting viktigt, något värdefullt vi har. Det är en ögonvittnesbeskrivning. Inte bara några som har sagt att den eller någon har sagt det. Och Bibeln har varit nedskriven av människor drivna av den helige ande. Ingen profetia har förmedlats genom mänsklig vilja, utan drivna av helig ande har människor talat Guds ord. Det talas om skriften, om profetion, om Bibelns inspiration. Gud har inspirerat de olika författarna att skriva det som Gud hade sagt i sitt ord. Det är många författare. Under lång tid har Bibeln skrivits ner. Men ändå har Gud sammanhållit det. Och det skrivits ner det som Gud har velat ha i sin bok. Gud har använt författarnas olika förmågor och begåvningar. För vi kan ju se lite olika stil på olika bibelböcker. Alla är inte som likadana. Hebreerbrevet har en stil. Johannes evangeliet en annan stil på sin bok. Gud har använt författarnas begåvningar och förmågor, men han har vakat över det. Han har inspirerat dem och skriva ner det som Gud ville ha sagt. Han har hela tiden vakat över sitt ord. Lukas, han var väl inget ögonvittne. Ja, han kanske hade mött Jesus någon gång, det är mycket möjligt. Men han var väl ingen som hade följt Jesus hela tiden. Men han forskade för att det skulle komma med i Bibeln, i evangeliet som han skrev. Hur det förhöll sig med berättelsen om Jesus. Och i början så levde ju berättelsen om Jesus genom den muntliga traditionen. Markus är ju det evangeliet som troligen är äldst och skrevs troligen på 60-talet. Så det har ju gått 30 år från det att Jesus uppstod till det att Markus skrev evangeliet. Och vi kan ju tycka att det verkar som väldigt stor osäkerhet när det inte fanns nedskrivet på hela 30 år. Och vi kanske tänker oss ungefär någonting som att det blev som med viskleken. Då viskar man något i någons öra och sen ska den föra det vidare till nästa. Tänk om jag här skulle viska någonting i Peters öra. Sen skulle jag gå rad för rad här i kyrksalen. Ner till näste Peter som sitter och sköter högtalan. Det skulle ju bli väldigt förvrängt. Något sånt där. Men det var ju inte så det gick till vid den här tiden. Utan man var ju noga med att återge exakt rätt som man hade fått. Och det var ingenting som heller liksom viskades i hemlighet, berättelserna om Jesus Kristus, utan någonting som man var öppen med. Så många kunde ju vid den här tiden, om det blev något fel i berättelsen, säga att ja, men så var det inte, så gick det inte till. Det var istället på det och det viset så kunde man korrigera varandra. Så därför kan vi lita på berättelserna även om det var en muntlig tradition. Och här, vid den här tiden man inte hade så mycket papper att skriva på som vi har idag, då var man ju väldigt noga med den muntliga traditionen och att det blev rätt. Så därför kan vi lita på bibelordet och låta det lysa för oss. Vi har ögonvittnesskildringar i Bibeln. Vi har Lukas skildringar som noga hade forskat efter vad som hade skett och tecknade ner det. Och vi kan låta det ordet lysa för oss som ett ljus i mörkret. Nu kan vi ännu mer lita på profetorden. Den bör ni låta lysa för er som en lampa i ett mörkt rum tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. Att låta Guds ordet vara ett ljus för oss. Och Jesus talar ju om sig själv som världens ljus. Jag är världens ljus. Ett av de här Jesu jag är orden. Jag är världens ljus. Och det är ju mycket lättare att vandra om man har ljus. Jag har ju varit med någon gång på mörkerspårning. När jag har varit med på UV-scout. Och då kanske man får följa ett snöre. Gå och följa det i mörkret. Och man tycker det är ju långt att gå och svårt att gå. Och sen någon gång har kommit efteråt och då när det var dagsljus och sett var vi gick någonstans. Och då tänkte jag, var det inte längre att gå? Var det inte svårare? För då var det ju ljust. Det var inte svårt att hitta vägen. När det var mörkt då fick man gå där mer och famla och försöka följa snöret så gott det gick. så stor betydelse har ljuset. Och vi får låta bibelordet, Guds ord, vara ett ljus för oss. Som en lampa i ett mörkt rum. Tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. Morgonstjärnan, Jesus Kristus. Att han får lysa upp vårt inre. Lysa upp i vårt mörker. Och så får vi vänta på den dagen då morgonstjärnan, Jesus Kristus, kommer åter. För Petrus talar här om att det var inte några skickligt hopdiktade skagor jag följde eller byggde på när jag för er förkunnade vår Herre Jesu Kristi makt och hans ankomst. Och här kanske Petrus tänker på Jesu ankomst. Någonting som vi får vänta på. Redan då när Petrus skrev de här orden så var det många som tänkte att det blir ingenting med Jesu återkomst. Det har gått så många år. Allting är som det brukar. Men han har inte kommit. Och då var de som väntar på att Jesus skulle komma tillbaka mycket snart. Men så säger Petrus att det är inte så att Jesus är försenad. Utan han kommer när tiden är inne. Och i det hoppet får vi leva. När tiden är inne så får vi möta Jesus. Då kommer han tillbaka. När det blir, det vet vi inte. Och Petrus citerar ju också det här gammaltestamentliga ordet i Elifosaltaren. När det talas om att för Herren är 1000 år som en dag och en dag som 1000 år. Så Herren räknar ju inte tid på samma sätt som vi. Och nu ska evangeliet förkunnas. Nu verkar det som att Herren har gott om tid för att förkunna evangeliet. Därför att han vill att så många som möjligt ska bli frälsta. Och ur ett perspektiv är ett par 1000 år inte så mycket. Jag lyssnade en gång på, lyssnade vid tillfälle på tv. Det pratar om att människan kom till Australien var det för 50-70 000 år sedan. Om de har rätt, det vet inte jag. Men om det nu är rätt så är ju i förhållande till 50-70 000 år så är ju ett par 1000 år en kort tid. Jesus kommer när tiden är inne. Morgonstjärnan kommer och lyser upp. Så vi behöver inte vänta på att det bara blir sämre och sämre och sämre för vart år som går. Utan vi får vänta på Jesus. För oss som tror så väntar en ljus framtid. Och Bibeln, det är den som leder oss på den rätta vägen. Jag vill uppmana er om att bli läsare och ta del av Guds ord. Amen.